Christ. But that wherein lives to get up. We are in.
Ekonyheter. Israel har i natt fortsatt att slå mot Hezbollah-mål i södra Libanon. Och med nu vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. Cecilia, Hezbollahs ledare Hassan Nasrallah sägs ju enligt uppgifter ha varit målet för attackerna i Beirut igår kväll. Vet vi om han är vid liv?
Nej, inga livstecken från Hassan Nasrallah än så länge. En israelisk källa som uttalade sig anonymt i Israel sa att det är mycket svårt att tro att han skulle ha klarat sig levande undan denna attack. Och det är också bedömningen som görs i Israel nu att Hassan Nasrallah dödades när 6 höghus i Haret Heik i Hezbollahs starka södra förorterna till Beirut jämnades med marken. Totalt ska 10 ton bomber ha använts i den attacken. Hela Beirut skakade, det beskrevs som en jordbävning med orange-grå rökmoln som fyllde himlen. Fönster skallrade och hus skakade 3 mil därifrån. Och när bomberna, efter att bomberna slagit ner sådana här apokalyptiska scener där små eldar brinner i ett grått månlandskap och rödklädda räddningsarbetare letar efter överlevande med ficklampor.
Och hur har det här fortsatt i natt sen?
Ja, den här attacken, den massiva, följdes av ytterligare flygbombningar där Israel också utfärdade evakueringsorder till människor i närliggande bostadshus. Målet ska då ha varit Hezbollahs vapen- och ammunitionsdepåer. Hezbollah förnekar att man skulle ha lagrat vapen i civila byggnader i Beirut. Och allt detta kom mindre än en timme efter att Netanyahu talat i FN utan att nämna förslaget till vapenvila som Netanyahu ska ha godkänt Netanyahu ska ha godkänt attacken innan han inledde talet där han också kallade FN för ett antisemitiskt träsk.
Och vilka reaktioner har kommit från omvärlden?
EUs utrikeschef Josep Borrell sa igår kväll att ingen verkar kunna stoppa Netanyahu. Och från USA betonar man att man inte hade informerats på förhand. Utrikesminister Antony Blinken uttryckte ett slags irritation över att Israel har vägrat gå med på en diplomatisk lösning. Israel har rätt att försvara sig, sa han, men frågan är hur det bäst sker. Och efter att USA och Frankrike la fram sitt förslag om en vapenvila gick Israel emot det trots att USA sagt sig ha fått klartecken tidigare från Netanyahu.
Tack Cecilia Udén. Sist Ekot.
Ny musik, live och poddar. Vi är P3. How could you ever leave me without a chance to try? How can I be sorry if I don't know the crime? I should be mad 'cause you never told me why. Still, I can't seem to say goodbye. Ooh. When I try to fall back, I fall back to you. When I talk to my friends, I talk about you. When the Hennessy's all I see.
should be mad that you never told me why. Still I can't seem to say goodbye.
Ooh, yeah. When I try to fall back, I fall back to you. Yeah. When I talk to my friends, I talk about you. Yeah. When the jealousy strong, all I see is you.
P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.
I've been sleeping like a child for too long, in the darkness of the night, so alone. Longing for a moment to give in, for a mother to care, but she's not there. There's a change, there's a change in every heartbeat. There's a change, there's a change in every heartbeat. At night wearing my head, my fear would grow. Never asked for help, no one could. Between the commas, see the sun. I never really knew who I'd become. There's a change, there's a change in every heartbeat. There's a change, there's a change.
Yeah! P3, Sveriges Radio.
Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 5.
Sedan den moderna naturvetenskapens barndom, 1700-talets upplysningstid, har forskare ägnats åt att kategorisera omvärlden. Djur, insekter och växter. Och människor. Att inte bara kategorisera, utan också rangordna. Redan den kända svenska vetenskapsmannen Carl von Linné värderar människors karaktär utifrån hudfärg och ursprung. Så här i början 1900-talet har man alltså hållit på ett bra tag med att sortera folk och kulturer i Sverige. Och nu verkar i stort sett råda konsensus om att det finns vissa som helt enkelt är underlägsna och inkapabla till att utvecklas på samma sätt som den genomsnittliga svensken. Till den gruppen räknas samerna. Politiker beskriver samernas natur som slö, barnslig och feg. De målas upp som egoistiska och osjälvständiga. Helt enkelt som stora barn, som de svenska myndigheterna måste bestämma över. Och den här politiska inriktningen får ett namn.
Den kallas då lapp, ska vara lapp, politik. Och då startar man upp med något som heter kåtaskolor. Att rendriftskötande samers barn, de får gå i skolor som är i kåtar, inte i hus. De ska inte ha det för komfortabelt. De ska inte bli van med att ha för varma omgivnader. De ska inte bli van med att sova i för goda sängar. De ska inte bli van med att spisa för god kost. De ska i det hela tatt hållas på ett nivå där de ska vara nöjd med att fortsätta och sköta ren på den gamla måten. Man har ett syn på samer om att samer ska inte få utveckla sig i takt med resten av samhället. Samer ska hållas på ett visst utvecklingsnivå, ha en viss måte att leva på, och den ska inte ändras, utan den ska vara den samma, den ska få bli den samma för alltid. Så att man utvecklar ett system som fungerar närmast som ett apartheidsystem, att man håller samerna nere.
Om det är den svenska statsrasismen eller något annat vet vi inte. Men någonting är det som gör att Elsa verkar vilja börja röra på sig. Hon sneglar västerut. Och sagt och gjort, 1907, bara 3 år efter att hon varit med och grundat den första samiska landsorganisationen, packar hon sina väskor. Men flyttlasset går inte särskilt långt. Bara över gränsen, till ett Norge som precis blivit självständigt från storebror Sverige. Men det som kanske bara var tänkt som en stunds andrum från den svenska politiken ska bli till ett livslångt farväl. För i Norge väntar något som är förfärligt svårt att värja sig mot. Elsa Laula är ovanlig på många sätt. När hon drar till Norge har hon tillbringat de senaste åren på resande fot, i föreningslokaler, talarstolar och på politiska möten. Och det som en ogift 30-årig kvinna, som kanske mest haft sig själv att tänka på. Men i Norge träffar hon sitt livs kärlek. En mustaschprydd ung renskötare som hon känner lite grann sedan tidigare. Thomas. Och snart lär de känna varandra ännu bättre. För det dröjer inte länge innan bröllopet står. På sensommaren 1908, vid en rödmålad timmerkyrka, säger Elsa, iklädd en enkel vit kolt, ja till sin älskade Thomas. Knappt 1 år efter att hon lämnat Sverige bakom sig. Paret har efternamnet Renberg. Och inte långt senare kommer deras första barn, Olav Kristoffer. Men Elsa ska tvingas uppleva samma sorg som hennes egna föräldrar en gång gjorde. För sonen kommer inte få vandra många år på jorden. Äktenskap och mammaroll hade kunnat betyda slutet för Elsas liv i offentligheten, som det gjort för många kvinnor både före och efter henne. Men att dra ner på takten finns inte på hennes karta.
Efter att Elsa och Thomas gifta sig så ville kanske någon tro att hon ville sluta med politik. Men hon och Thomas, de har samma intresser. De ser det samiska samfunnet, sin stilling, likt. Och de blir ett par som hela tiden uavbrottet driver med politik. Men familjen har ju också tjänestepia, så kallad taus. Och det var ju ganska vanligt för, alltså man trengte inte vara rik för att ha tjänestefolk. För att det var ju ofta ungdomar för de stiftade sin egen familje som jobbade som tjänestefolk för andra. De hade både tjänestefolk och så hade de Thomas sin mor, som jag har fått förståelsen av att hon var en mycket brukt barnepasser.
Elsa har alltså både tjänstefolk och hjälp av sin svärmor med att ta hand om hem och barn. Hon kan ägna sig åt politiken, tillsammans med sin make. För med Thomas grundmurade stöd fortsätter hon sin kamp. Hennes stil är långt ifrån diplomatisk. Och den som är envis och vägrar kompromissa tenderar att trampa folk på tårna. Vilket hon gör mer än en gång. För Elsa kommer saken framför allt. Och då är det hennes syn på saken som gäller. Och hamnar man på kant med Elsa Laula Renberg när hon är på krigsstigen, så kan det smälla ordentligt.
Alltså, hon hade ju en politisk stil som... Hon var flink till att samarbeta med de svenska föreningarna i Stockholm. Hon var flink till att också knyta kontakt mot norska centrala myndigheter. Det här med att hon behärskade det lite finare språket och lite finare stilen. Och hon kunde beväga sig mellan advokater och finare fruer och sånt här. Och få sympati för samernas sak. Men när hon talte i sameföreningar så kunde hennes stil uppfattas som att hon var för envis. Det skulle vara på Elsa sin måte eller på ingen måte. Det har varit rapporterat från möter. Jag har läst avisreferater som berättar att mötet varte i flera dagar och det varte helt till alla blev eniga med Elsa.
There's music and there's laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on. No, no, I gotta go. There's no starting over, no new beginnings. Time raises on. Just gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road. Try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on. Yeah, I just keep on keeping on. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in this town to be free. Comes with the bad. It's all never just sad. There's hope. There's a silver line. Show me my silver line. Show me my silver line. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in the town to be free.
Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia. Astro, no.
What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool. I'm like, yeah, that's true. I believe in G-O-D, don't believe in T-H-O-T. She keep playing me dumb, I'm a player for fun. Y'all don't really know my mental, let me give you the picture like stencil. Falling out in a drought, no flow, rain was I'm pouring down. See that pain was all around, see my mode was kinda lounge. Didn't know which way to turn, flow was cool but I still felt burned. Energy up, you can feel my surge, I'ma kill everything like this purge. Let's just get this straight for a second. I'ma work, even if I don't get paid for progression. I'ma get it, everything that I do is electric. I'ma keep it in a motion, keep it moving like kinetic. Put this shit in a frame, better know I don't blame. Everything that I say, man, I seen you deflate. Let me elevate, this ain't a prank. Have you walking on a plank? Both hands together, God, let me pray. I've been going right around, call that relay. Pass the baton, back in the mall, swimming in the pool, can't drink them all. Want a piece of this, a piece of mine, my piece of sign. Can you please read between the lines? My rhymes inclined to break your spine. They say that I'm so fine, you could never match my grind. Please do not waste my time. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean.
Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 6.
Elsa och Thomas slår sig ner i Väfsen, i höjd med svenska Tärnaby, och slår in på en ny kurs. I Norge följer hon makens väg och blir renskötare tillsammans med honom. Deras liv går i takt med renjorden och årstidernas växlingar. För där betet finns också familjen Renberg. De färdas till fots och på skidor längs de branta fjällsidorna, över snö, ut på öar och genom myrar och myggebjörkskog. Renarna ska samlas, märkas, flyttas, mjölkas och slaktas. Köttet ska bli till mat och skinnen beredas och bli kläder, bälten och ryggsäckar. Det är en intensiv tillvaro. Och mitt i slitet, efter 2 års äktenskap, får familjen ännu ett tillskott. En liten dotter, Marie. Men världen som de känner den är på väg att börja rista i grunden. Och det flera gånger om. Att döden hämtar Elsas mamma Kristina på våren 1912 är en svår förlust. Kvinnan som vann kampen om familjens mark i Västerbotten och som fick Elsa att förstå vikten av att stå upp för det man tycker är rätt finns inte längre. Men det som händer några månader senare är ett ännu hårdare slag. För kanske är det lättare att acceptera att en äldre människa somnar in än att ett barnaliv rycks ifrån en. När sommaren går mot sitt slut insjuknar Elsas lilla dotter Marie i akut hjärninflammation och dör. Elsa och Thomas har behövt utstå det värsta en förälder kan ställas inför. De får ett barn till, några år efter att de förlorat Marie. Men döden ska komma på besök igen. Och när hösten 1916 gör sitt inträde i den norska fjällvärlden tätnar sorgens mörker ännu en gång.
Bergen, september 1916. Från de långa raderna av stålgavlade sängar hörs en kör av kvidande barnhostningar. När en slutat börjar nästa, och sen nästa. Sjuksystrarna i sina vita förkläden och hettor hastar in och ut ur salen, hela tiden med nya svala omslag till de brännheta små pannorna. I sängarna ligger barn i alla åldrar, febriga och bleka, nästan genomskinliga. Vissa har inte orkat kliva ur sängen av egen kraft på flera dagar. Salens stora fönster står ständigt på vid gavel för att vädra ut de dödliga bakterier som härjar i barnens nätta kroppar. Men ingenting hjälper, och hostan, den bara fortsätter.
Under 1900-talets början är det många, Både barn och vuxna som kämpar för sina liv på sanatorier. Sjukhus där en farsot som dödat miljoner människor och som kommer att fortsätta skörda offer under många år framöver behandlas. Ett gissel som har gått under många namn genom tiderna. Den vita pesten, bröstilskan, lungrötan, lungsoten. Eller som vi kanske främst känner den idag, TBC, tuberkulos. Och sjukdomen drabbar Olav Kristoffer, Elsa och Thomas förstfödda. Han blir ett av många barn som förtvinar i en sanatoriesäng med envis rosslande hosta och feber som vägrar ge med sig. I oktober 1916 dör pojken, bara 8 år gammal. Där och då är lösningen på tuberkulosens gåta långt borta. Man vet ännu varken hur man kan förebygga eller behandla bort sjukdomen. Och något annat som också ligger utom räckhåll är kunskapen om att sjukdomen kan ligga vilande i kroppen i flera år innan den bryter ut. En otäck egenskap hos den fruktade smittan som kommer att slå undan benen på familjen Renberg ännu en gång. Kanske som ett sätt att hålla förtvivlan på avstånd kastar sig Elsa huvudstupa in i politiken igen efter sonens död. Eller så är det för att hon måste. För det är bara några månader kvar till det som ska bli några av de mest symboliska dagarna i samisk historia. En illustration av den kamp och de framsteg som Elsa har vigt sitt liv åt. För trots att de senaste åren har varit påfrestande med småbarnsliv, familjetragedier och renskötsel har kampen för den samiska frågan fortsatt. Hon har bildat en samisk kvinnoförening och så har hon fått en person vid sin sida som ska öppna dörrarna till en allt bredare publik.
Ellen Lee, hon var journalist i Dagsposten som var Trondheims största avis. Och genom Ellen Lee så får hon den förbundsfällen hon tränger, för då har hon en person som har en linje in till avisa. Så att avisa Dagsposten blir Elsas mikrofonstativ. När de intervjuar henne så är det med en sån beundrande tona. Hon får se akkurat vad hon vill. Hon får ingen kritiska spørsmål. Hon är känd på bägge sidor av kölen. Alltså hon är känd både på svensk och norsk sida. Hon är en stor politiker. Hon är en viktig politiker. Alltså de lyfter hon upp och på en måte bärer hon in i detta här.
Dagsposten blir alltså Elsas megafon. Och tillsammans med vapendragaren Ellen Lee i Trondheim och kollegorna i den samiska kvinnoföreningen har Elsa skissat på något stort. Något som ska ena samerna och visa kraften i kampen.
Nails shining like Christmas, heels on 6 inches, waist cinched, smoke, laugh it, you can't have this, you can't hit this. I got a new man in my business, and he all about his business, and his name ain't none of your business. Oh, oh, oh. Pin up girl on that poster, say it so like I'm Doja. Icy, wifey, body shape Coca-Cola. I got a new man in my business, and he all about his business, and his name ain't none of your business. Oh, oh, oh. Like peaches, money long like beaches, Rolls Royce screeching, Rolex gleaming, blonde hair, I bleached it, you could call me Khaleesi, I stay up on my queen shit, up here the haters look teeny tiny, ooh.
Tail to the waistline, throw it back, baby, take time. Money talks and I make my All my girls for the baseline. Ponytail to the waistline, throw it back, baby, take time. Money talks and I make my
Let them know, oh, baby, let them know.
Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia. I wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, no, just for aesthetic. I wanna touch your body, so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm too eccentric. I'm crying all my tears and that's fucking pathetic. I wanna make you hungry, then I wanna feed ya. I wanna paint your face like you're my Mona Lisa. I wanna be a champion, I wanna be a loser. I'll even be a clown cause I just wanna amuse ya. I wanna be a sexter, I wanna be a teacher. I wanna be a singer, I wanna be a preacher. I wanna make you love me, then
for redemption. Slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you can be the beauty and I could be the monster. I wanna make you quiet, I wanna make you nervous. I wanna set you free, but I'm too fucking jealous. I wanna pull your strings like you're my telecaster. And if you want to use me, I could be your puppet. Cause I'm the searching for redemption and I are lawyer. We're searching for redemption and I are healer. We're searching for redemption. My mother but they must stop. We're searching for redemption.
P3. Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 7.
Något halvår tidigare, innan sonen Olav Kristoffer rycks från Elsa, på våren 1916, har visionerna tagit form på allvar. Och Elsa är på väg från det ställe som snart ska bli scenen för hennes största stund. Från sin plats ombord på fartyget Midnattssol ser hon de små fiskesamhällena passera förbi. Det är hissnande vyer som Hurtigruten bjuder på. Klara fjordar med höga fjäll som reser sig mot vårhimlen. Men Elsa som är på väg hem från Trondheim den här majdagen har något annat för ögonen. Framför henne där hon sitter ligger brevpapper och kuvert med adressaten skriven med hennes prydligt snirkliga handstil till rendriftsinspektören vid Lantbruksdepartementet. Det är en inbjudan till ett stort samiskt möte följande vinter i Trondheim. Elsa är en rutinerad mötesarrangör och kanske en än mer rutinerad deltagare. Men det här, det ska bli något alldeles extra. Och hon hoppas att mötet ska bli startskottet för något ännu större.
Hon hade en idé om att det måste vara en, och det är ju en idé som blir presenterad i Inför liv eller död. Det här med att medicinen mot kolonisering, det är en samisk förening som ska virka i varje livsnerve av den samiska befolkningen. Hon är påvirkad av fagföreningens organisering, hon är påvirkad av avhållsföreningens organisering, och hon vill ha en förening med ett centralledd och flera lokala ledd och så helt lokala föreningar. Hon vill ha det över hela Sameland så man kan jobba samman för samiska intressen, att alla samer kan jobba samman. Så hon önskar sig som pansamisk blick.
Och i början av 1917 drar det alltså ihop sig. Den ljusa metodistkyrkan mitt i Trondheim är bokad sedan länge. Och mötesdeltagarna har börjat anlända till stan. Vi är tillbaka den där snöiga vinterdagen som inledde den här historien. Den 6 februari, när Elsa inviger det möte som hon väntat ett halvt liv på. Och när hon tittar ut över deltagarna ser hon att de lyckats få med sig den grupp hon varit extra mån om. Kvinnorna.
Hon klarar att få till en kvinnaandel på 27%. Cirka 40 av 150 deltagare är kvinnor. Det är stort.
1917 har norska kvinnor bara haft rösträtt i 4 år. Och i Sverige är de fortfarande uteslutna från politiken. Ändå lyckas Elsa alltså nå en förvånande stor andel kvinnor. Det 3 dagar långa mötet är fullspäckat med föreläsningar, tal, diskussioner. Och så fest förstås. Trots att inte alla håller med varandra i sak så hyllas Elsa för att ha fått det här att hända. Och mötespeppen sprider sig. Året därpå samlas samerna på den svenska sidan i Östersund, inspirerade av sina norska grannar. Efter snart 15 år i gräsrotspolitiken är Elsa Laula Renberg kanske så etablerad man kan bli. Hon tillhör den samiska politiska eliten och är ett känt namn för de allra flesta. Men det som kanske hade kunnat bli en språngbräda för den fortsatta kampen blir istället något av ett klimax på hennes karriär. För under 20-talet går tempot ner. Mötena blir färre och tiden hemma med familjen längre. Kanske för att det trots allt är rätt svårt att få ihop livet som renskötare, politisk aktivist och flerbarnsmamma i en tid där förskola och barnbidrag är långt borta. För Elsa föder nämligen 3 barn till. Och när svärmor som tidigare stått för mycket av markservicen dör så blir livspusslet ännu klurigare att få till. Men det är inte bara Elsas liv som blir lite mindre fartfyllt. Det hopp och den framåtanda som glimtar till i Trondheim visar sig vara kortvarig. Och när den gnistan avtar går den samiska rörelsen i dvala. Trots år av kamp och organisation verkar Elsas drömmar om att samla det samiska folket svåruppfyllda. Myndigheterna är inte jätteintresserade av en organiserad samisk rörelse, samtidigt som splittringar inom samernas egna led består. Och det finns flera anledningar till att det är motigt att trumma upp ett politiskt engagemang.
Det som har skett är ju att första världskriget är färdig och det kommer dyrtid. Dyrtid är en tid hvor pengar mister sin värde. Man har lite mat. Det är vanskeligt att upprätthålla ett minimumsnivå för att klara sig. Staten Norge är också fattig. Vi var ju för 100 år sedan ett av de fattigaste landen i Europa. Så Norge har heller inte någon särlig möjlighet till att stötta folk utöver akkurat det att de ska ha så mycket mat i munnen att de inte dör av sult. Och i en sån tid, har man då överskott till att driva politik? Nej, man har inte det. Och det är också en grund till att det samepolitiska initiativet dör ut, för att man rätt och slett bara må berge sig själv och sin närmaste familj från att sulta ihjäl.
Motvinden fortsätter att blåsa stark. Och när 20-talet går mot sitt slut verkar Elsa Laula Renberg, som har levt ett helt liv på barrikaderna, kvinnan som inga hinder verkat för stora för, ha tappat geisten. I didn't think I'd get back up. I didn't think I'd be alright again. You know it's easy when you're young. Bounce back and whatever. It just bounce back like it never happened. And you'll probably never realize. But never even know. But when you let me talk for hours and hours and forever. And after that, yeah, that you hold me close.
Stranger, and then my legs they started shaking, and my hands they started. us the other Tuesday. I stretch my arms out wide and it felt real strange. And then my legs started shaking and my hands they started quaking, 'cause things just ain't don't get it help all these days. I swear I'm coming for you, yeah. Oh, oh, it takes a minute, yeah. Oh, the weight on me leads to a million short days. Oh, yeah, I'm coming for you.
Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.
I'm dreaming, snow, snow, the flying dogs go, wolf, wolf. It's not a wet dream, no splash. I'm dreaming, snow, snow. I'm Peter Parker with a pink suit. I'm bopping away now, jumping to the moon. Hit the Sandman, crash, boom, boom. Waking up, yeah, in my room. Ooh, I wanna try something new. I wanna feel good, I wanna feel something brand new. Streets again. My left. Stepping out now, the sun is really strong. Put in my headphones and find the perfect song. The fluffy dog goes woof, woof, woof. My left shoe falls off, I tied it way too loose. I would get scared, but I used to have a dog. Her name was Sam and when she had a frog. I feel alright now, I'm glad I left my room. Maybe I'm ready or maybe it's too soon. And all the birds go tweet, tweet, tweet. One of them dies and I smash that on the street. And now my phone goes ring, ring, ring. I'm pushing red, I wanna hear them sing. Ooh, I wanna try something new. I wanna feel something brand new. I had her walk in my shoe. I'm throwing it out, I'm walking the streets again.
I see you in my dreams. My dreams.
P3, Sveriges Radio.
Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3.
Sista kapitlet.
Augusti 1929. Med vana händer skär Elsa loss lövrika kvistar från de knotiga björkarna, brer ut dem på marken och erbjuder glatt de långväga besökarna att slå sig ner. De två tidningsmännen i skärmmössa och kavaj tackar artigt och tar plats på de mjuka rishögarna. Sen åker kåsorna fram, fyllda med nykokt rykande svart kaffe och en skvätt färsk renmjölk. Leende iakttar värdinnan gästerna när de läppjar på den varma drycken. Och så börjar hon berätta om besöken på det svenska slottet och mötena med kungen. Kvickt drar en av männen fram ett litet anteckningsblock och krafsar ner allt han hör. Det här kommer bli en bra tidningsartikel. De får höra om det hårda arbetet och om politiken. Men mellan de stora orden sipprar en trött besvikelse fram. Åren av kamp är förgäves, konstaterar hon uppgivet. Att samla hennes folk, det går inte.
Det verkar vara lite nedslagen fru Renberg som sitter framför Aftenpostens utsända reporter. Hon tycks ha gett upp och insett att hon nog inte sitter på den saknade pusselbit som krävs för att få alla att dra åt samma håll. Men kanske har ångvälten Elsa också bidragit en smula till den splittring som hon nu verkar ha kapitulerat inför. För ordet kompromiss har aldrig funnits i hennes vokabulär. Och ibland kanske det har lagt krokben för just den uppslutning som hon så desperat hoppats på.
Jag kan föreställa mig att många av henne som tidigare nog syns att hon krävde för mycket, att hon bråkade för mycket, att hon var för intens och att hon inte kunde lära sig att hålla käften när det var påkrävet. Och kanske samesaken hade vunnit flera kamper hvis hon hade varit mer kompromissvillig. Det vet vi ju inte. För det är också något vi som driver samepolitik idag hela tiden får höra, att det måste vara mer kompromissvilliga. Men varje gång vi är mer kompromissvilliga så taper vi. Och det har visat gång på gång att det är sånt det är. Så det är inte säkert att hon ville ha vunnit flera politiska kamper hvis hon var kompromissvillig. Men enkelte ting kan peka i den rättning.
När 30-talet kommer har Elsa bott i Norge i över 2 decennier. Hon har fött 6 barn och har nu över 600 renar. En imponerande skara. Hon har slitit hårt. Och det har satt sina spår i den nu över 50-åriga kvinnans kropp. När hon nu dragit sig tillbaka en aning från politiken hade hennes liv kunnat bli en lugn färd mot ålderdomen. Men slutet närmar sig. Och det ska komma i en form som är allt för bekant för familjen Renberg. Och vad i rörelse har varit en ständig del av Elsas liv? Har det inte varit mellan Västerbotten och Stockholm eller Sverige och Norge, så har det varit mellan renarnas sommar- och vinterbeten. Våren 1931 bär det av igen. Men den här gången mot hennes vilja. För nu är det hennes tur att ha sett blek och glåmig ut ett tag. I journalen noterar doktorn diagnosen. Galopperande lungsot. Och sanatoriet där Elsa läggs in blir hennes slutstation. Från sin säng, nedbädd av det vita stärkta lakan, ser hon kanske ut över norska havets skiftande färger. Hon befinner sig i dödens väntrum. Det är alla smärtsamt medvetna om. Och det här blir hennes sista sommar. Den 22 juli 1931 dör hon, 53 år gammal. I tidningens minnesord några dagar senare beskrivs Elsa som en mycket begåvad, välutbildad kvinna som brann för det hon gjorde. Men inte alla verkar hålla med skribenten om slutorden. Frid över Elsa Laula Renbergs minne. För efter hennes död sprids en blandning av illvilliga rykten och löst skvaller om en kvinna som var allt ifrån äktenskapsförbryterska och tvär surkärring till rent ut sagt ond. Förtal skulle man kunna säga. Men kanske är det sånt som händer när man är konsekvent och vägrar ge sig förrän man fått sin vilja igenom. Med tiden bleknar ryktena. Men det gör också minnet av Elsa. Men när den 6 februari blir den officiella samiska nationaldagen 1993 stiger hon upp ur den historiska glömskan.
Då är det ju hennes insats för att skapa detta möte som blir hållt i Trondheim som blir löftat fram. Och när samer från alla land har vetat att detta ska vara vår dag, så blir samer från alla land också intresserade i Elsa Laula. Inte bara från Norge och Sverige. Hon blir en intressant figur för hela det samiska samfundet som nu är ett pansamiskt samfund, stik som hon drömt om.
Elsa Laula Renberg var en orädd, kompromisslös person som brann för sin kamp och sitt folk. Hon var en karismatisk, samisk pionjär som med sin banbrytande politik stakade ut vägen för många av dem som kom efteråt. Men hon hann inte uppleva de förändringar hon drömde om. För det går långsamt. Inte förrän decennier senare, 1977, konstaterar Sverige att samer är ett urfolk, men utan att underteckna den FN-konvention som styrker deras rättigheter. 1993 bildas Sametinget. År 2000 blir samiskan ett av Sveriges nationella minoritetsspråk. Nästan ett sekel efter hennes död har några av visionerna alltså blivit verklighet. Men mycket av det hon stred för är fortfarande glödande aktuellt. Samma frågor är på agendan, vilket inte minst blir tydligt i rättsfallet från 2020, där hovrätten gav Girja sameby ensamrätten till jakt och fiske inom deras område.
Vi ser ju, hvis jag ska tracka en linje till dagens Sverige, så ser vi ju att varje gång samer vinner en rättssak om rätten till land, sist då de vann Girjas-fallet, så ser vi den uttryckte, stygge, rena rasismen som kommer till uttryck. Det är inte så att den är packad in och sies i sån halvvändningar, men det är sån där han är, skyt samer för du skyter en järv, en död same, en god same. Det är väldigt tydliga hot och det är väldigt tydliga rasistiska hot.
Även om Elsa inte lyckades ro sitt livsprojekt i land innan sin död, så har hon blivit en av de främsta symbolerna inom samisk historia. Och säkert hade hon varit stolt om hon sett att man nu varje år firar den samiska nationaldagen den 6 februari. Till minne av det historiska möte som hon var en av de främsta arkitekterna bakom. Och kanske hade det känts lite extra gott om hon hade kunnat se att den röd, grön, gul, blåa samiska flaggan också vajar över Sápmi den 29 november, på hennes födelsedag. Fast om vi ska vara helt ärliga, så kanske det är en klen tröst för någon som ägnat sitt liv åt att försöka förändra världen. Förmodligen är det så att den orubbliga Elsa snarare hade varit förbannad över att det samhälle hon så djupt ifrågasatte inte har utvecklats längre i den riktning hon hela sitt liv kämpar för.
Du har hört P3 Historia av och med Cecilia Dyringer, Elina Pärdal, Mårten Andersson, Peter Jonasson och Navid Bavi.
En produktion av Munk för P3, Sveriges Radio.
Turn it up, it's a favorite song. Dance, dance, dance to the distortion. Turn it up to the rhythm. Repeat, stumbling around like a wasted man. Yeah, I think we're free. Dream, this one's on me, we're all. Chained to the rhythm.
Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia. Sometimes I just can't take it. Sometimes I just can't take it and it isn't all right. I'm not gonna make it. And I think my shoes are tied. I'm like a broken record and I'm not playing right. Just wanna call about it, kill me. Till you tell me on the heavenly phone. So hold tight. Come on, come on. Oh, oh, oh. Come on, come on. Don't let go. Hold tight, hold tight. Oh, oh, oh. It's alright, it's alright, you said. I got my hands up shaking just to let you know. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. This boy is electric. This boy is electric, and you're sparkling like the universe connected. Night after night after night. This joy is electric. This joy is electric and you're circling through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah. You've got a higher power, and you're really someone I wanna know. Shaking just to let you know now.
De israeliska attackerna mot Hezbollah-mål i södra Libanon fortsätter sedan igår kväll. Och målet för de kraftiga attackerna i Beirut igår sägs enligt uppgifter ha varit Hezbollahs ledare Hassan Nasrallah. Det är oklart om han är vid liv, säger vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Uden.
Inga livstecken från Hassan Nasrallah än så länge. En israelisk källa som uttalade sig anonymt i Israel sa att det är mycket svårt att tro att han skulle ha klarat sig levande undan denna attack. Och det är också bedömningen som görs i Israel nu, att Hassan Nasrallah dödades när 6 höghus i Haret Heik i Hezbollahs starka södra förorterna till Beirut jämnades med marken.
Och hur har det här fortsatt i natt sen?
Ja, den här attacken, den massiva, följdes av ytterligare flygbombningar där Israel också utfärdade evakueringsorder till människor i närliggande bostadshus. Målet ska då ha varit Hezbollahs vapen- och ammunitionsdepåer. Hezbollah förnekar att man skulle ha lagrat vapen i civila byggnader i Beirut.
säger vår korrespondent Cecilia Udén, och mer om detta i P1 morgon efter Ekot. Vi går inrikes. Landsbygdsminister Peter Kullgren kan tänka sig att avskaffa beteskravet för mjölkkor, men bara om det innebär att bönderna får EU-bidrag för att ha korna ute. Det säger han i Ekots lördagsintervju.
Det kommer vara viktigt för mig att det är på plats om jag själv ska tycka att vi ska driva igenom det här.
Idag har svenska mjölkkor rätt att gå ute och beta mellan 2 och 4 månader om året, beroende på var de finns i landet. Nyligen föreslog regeringens utredare att den rätten bör tas bort för de kor som går i lösdrift inomhus. Än så länge har regeringen inte lagt fram något förslag, men den kristdemokratiska landsbygdsministern Peter Kullgren säger att han är för att beteskravet ska tas bort. Så länge det är krav i Sverige tillåter inte EU att svenska bönder får bidrag för att ha korna på bete. Men i andra EU-länder där det inte är ett krav, då får bönderna bidrag. Men enligt regeringens utredare så är det inte säkert att de svenska bönderna skulle få rätt till bidrag även om Sverige skulle ta bort beteskravet, eftersom det är praxis i Sverige att ha korna betande ute.
Vi får ju inte prioritera våra EU-medel så att det går till det här, så länge vi har ett regelverk som styr det här. Det kommer vara viktigt för mig att det är på plats om jag själv ska tycka att vi ska driva igenom det här.
Landsbygdsminister Peter Kullgren, reporter Katarina von Arnt. Idag är det 30 år sedan passagerarfärjan Estonia förliste i Östersjön och 852 människor omkom. En av dem som var först på plats då var Manfred Stumpf.
Det var nödraket uppe i luften och det var blinkade från flottarna i havet, så att man tänkte, liksom, herregud, vad är det som har hänt?
Manfred Stumpf befann sig den natten på fartyget MS Mariella, som var det första fartyget som kom till platsen. Och än idag är det svårt för Manfred att prata om den här händelsen.
En gång om året då kommer den här videofilm i hjärnan som spolar allt tillbaka. Och man liksom, att man ser igen de här flottarna med människor som flöt i vatten.
Reporter Anton Lindskog, P4 Kalmar. Och i eftermiddag arrangeras flera minnesceremonier, bland annat vid Estonia-monumentet på Djurgården i Stockholm. I sydöstra USA har minst 45 människor i 5 delstater omkommit på grund av det kraftiga ovädret, det rapporterar CNN. Även om orkanen som dragit fram har nedgraderats så är det fortfarande stora översvämningar på flera håll. Snart kan reklam i sociala medier som skapats av AI bara för den specifika användaren börja dyka upp. Det är något som sociala medieföretagen satsar på, däribland Facebook och Instagrams ägare Meta. Men det finns risker med det här, säger investeraren och entreprenören Joakim Leijon till Ekonomiekot Extra.
Riskerna för oss, det är med individanpassad reklam, den skapas bara en gång, och skapas det annonser som är störande eller stötande så är det mycket svårare att rapportera om det och få det att sluta. Och det finns en studie från MIT som visar att AI-genererade annonser kommer att öka köpsuget med 30%, vilket är ganska avsevärt.
Och vi har sökt Meta för en kommentar. Det blir sol på flera håll i landet idag, i Götaland och Svealand tidvis med skurar som passerar österut, och i fjällkedjan väntas snöbyar. Ekot med Julia Brynolfsson.
Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
Judgment. I know I have good taste. It's funny and it's ironic that only I feel that way. I promise I'm that you're different, and everyone makes mistakes, but just don't. I heard that you're an actor, so act like a stand-up guy. Whatever devil's inside you, don't let them out tonight. I tell them it's just your culture, and everyone rolls their eyes. Yeah, I know. All I'm asking, baby, please, please, please don't prove I'm right. Please, please, please don't bring me to tears when I just did my
P3, Sveriges Radio.
Axel Winqvist, du är poet och radioproducent. Är du en bad boy eller vill du bli kär i bad boys?
Alltså, solklart det senare. Jag vill verkligen nog hellre bli kär. Men vill jag inte. Men jag försöker undvika det. Men jag tillhör den kategorin, absolut.
Du är en Heathcliff lover.
100%.
Du lyssnar på P3 Klassiken. Om böckerna du borde läst, du kanske läst men glömt, eller alltid velat läsa men inte riktigt hunnit. Jag heter Emily Rosenqvist. Året är 1978 när artisten Kate Bush toppar listorna världen över med sin debutsingel Wuthering Heights. Out on the windy, windy moors, we'd roll and fall in free. You had a temper like my jealousy, too hard to greedy. Den har ju hela bokens handling egentligen i texten.
Ja.
Där det beskrivs hur de springer på heden och Heathcliff sa och Kathy sa.
Så när man lyssnar på den vid den första så tänker man också att den är väldigt romantisk.
Vi pratar alltså om Emily Brontes Svindlande höjder, hennes enda bok som kom ut 1847. Och handlar alltså om den mörka och förgörande kärlekshistorien mellan råbarkade Mr. Heathcliff och hans fostersyster Catherine på gården Wuthering Heights på Englands hedar i slutet av 1700-talet. Den här boken brukar kallas världens våldsammaste kärlekshistoria. Men hur mycket kärlek är det i boken?
Alltså det kan man ju verkligen fråga sig. Jag mindes den som otroligt romantisk från min första läsning från när jag var lite yngre. Men slogs av hur otroligt lite romantik det faktiskt är.
Vad är det för berättelse då?
Jag skulle säga att det här är en berättelse